Radio i beredskap. 1944, sista krigsåret, laddar upp för freden och nya tider. En krönika om det som var för 50 år sedan, sammanställd av Jörgen Cederberg och Gunnar Hallingberg. Och idag, Sverige i världen och världen i Sverige.
1944, det sista krigsåret, Gunnar. Då började man se varåt det hela lutade. Man började ana utgången. De allierade hade stora framgångar. Och visst var vi väldigt inriktade på det brittiska, det engelska, det anglosaxiska. Ja, det amerikanska för den delen. Och jag minns att man lärde sig engelska genom att lyssna på schlagertexterna. Och vi hade tidningen Nyheter från Storbritannien hemma. Det var åt väster tankarna gick.
Men i skolan läste vi tyska som första språk.
Ja, det är
riktigt. Jag förmodar att du hade det också.
Ja, då.
Det svängde ju efter några år sedan och blev engelska istället. Mina första engelska ord snappade jag nog upp i BBCs sändningar. Vi hade en brittisk-norsk flyktingfamilj som vi delade hus med en av de första krigssomrarna. Och de skulle ju varje dag lyssna på BBC. Och det var, har jag förstått senare, en stor upplevelse och en uppenbarelse för mig att kunna se på hur intensivt de levde med i det de hörde av radio ifrån London. Här var London. This is London.
This is London.
Du kände igen det?
Ja då.
Det var Ed Murrow, den just legendariske radioreportern på CBS som natt efter natt stod på Londons, ett tak i London och berättade vad han såg i de långa blitzennätterna när tyska bombarna flög över London. Nu, 1944, så var situationen något förändrad. Och jag har tittat lite grann på vad han sa den där hösten 44. Då kunde han tala om att mörkläggningen inte längre var fullständig. Han kunde rapportera att skyddsrummen ofta stod tomma om nätterna. Gatlyktorna började tändas så smått, avskärmade. Och så sa han, och hans ord vägde ju verkligen en hel del, för det är många som menar att han skapade en opinion i Amerika för Europa. Det kommer inte att bli några briljanta ljuskaskader i natt, men varje avskärmad gatlykta kommer för denna reporter att vara som ett ljus i en katedral för dem vars tro var störst när nätterna var som mörkast. Mm, inte det fint sagt?
Ja, det är mycket fint sagt. Vad sa man då om det neutrala Sverige i London? Vi ska lyssna till en svensk röst utifrån, Sven Aurén.
Vad säger The Man in the Street när han råkar en svensk och resonemanget berör det neutrala Sverige? Hans inställning är nog, som jag redan sagt, framförallt präglad av likgiltighet. Hans intresse för främmande nationer riktar sig åt andra håll. Likgiltigheten baserar sig på okunnighet om det aktuella Sverige, dess förhållanden och problem. Okunnigheten beror i sin tur på tidningarna. Det har inte mycket plats över för vårt land i sina spalter. Man får inte föreställa sig att ordet Sweden förekommer ofta i rubrikerna. Situationen är istället den här. De dagliga tidningarna har ett enormt beskuret format. Times, som i fredstid brukade ståta med 30-tal sidor om dagen, utkommer nu med 8. De flesta andra morgontidningarna nöjer sig med endast 4 sidor. Och vad Londons 3 kvällstidningar angår, utkommer den som håller sig med stora sidor, med 4 sådana. Och de 2 andra i vad man, om jag inte minns fel, hemma i Sverige brukar kalla det lilla bekväma formatet, har 8 var. Men kvar står förhållandet att för den genomsnittliga brittiske tidningsläsaren försvinner Sverige i hög grad ur den allmänna bilden. Man kan inte gärna begära att hans intresse för vårt land ska kunna bli särskilt livligt under sådana förhållanden, att det ska höja sig över en relativ likgiltighet. Så låt mig till sist få formulera följande svar på frågan: hur är det att vara neutral svensk i krigets England? Det är i betraktande av omständigheterna all right. Jag möter själv aldrig några uttryck av fientlighet mot vårt land på engelskt håll. Inte heller har svenska vänner och bekanta dylika upplevelser att berätta. Man konfronteras aldrig med några antydningar om att vi bör gå med i kriget, Aldrig heller med några tvivel om vår beslutsamhet att försvara oss om vi blir anfallna och mot vem som än anfaller. Men man hör däremot ofta understrykas det värde ett från krigets härjningar befriat Sverige kan komma att få för hela Europa då den stora branden äntligen slocknat.
Sven Aurén från London. Svenska röster utifrån, det var också en återkommande rubrik det här året. Man hade till och med rapporter från Sydamerika, minns jag. Men tillbaka till London och Sven Aurén. Vi ska höra hur en husmor i London hade det här året.
Om vi nu skulle ta och jämföra lite med Sverige, vad finns det här ute som är oransonerat?
Först och främst bröd och mjöl, och så kaffe förstås. Rent vetebröd förekommer emellertid inte, men det blandade som vi får är mycket gott. Och sen är ju kaffet alltså fritt. Man får köpa så mycket som man någonsin vill. Förresten dricks det mycket mer kaffe i England nu för tiden, då teransonen, som är 50 gram i veckan, anses vara i minsta laget av de teälskande engelsmännen.
Men när nu fru Siberg startar världens inköp, betyder det ett besvärligt köande utanför affärerna?
Nej, det måste jag säga. Några större köbesvärligheter har man inte. Ransoneringssystemet är så enkelt. Man vet alltid vad man får och man får alltid vad man ska ha i sin affär. Det enda som det köats för här i vinter så är det fisk. Tillgången varierar så starkt på den varan. De engelska husmödrarna har sannoliken bildat en stark och enig hemmafront. Många får ju bära en starkt ökad börda när maken är ute i kriget och måste sköta allt, inte bara barn och hushåll, utan även sådant som till exempel familjens ekonomi. Ett engelskt hem är ju vanligen mycket mer tungskött än ett svenskt, då ju alla bor i hus och ej i våningar. Tänk bara på uppvärmningen till exempel. Den ser ju nästan alltid med öppna kolbrasor. Husiga och trevliga tittar ut, men ack så smutsigt det blir av dem. Dessutom måste engelska husmödrarna gå brandvakt och medverka i hemmaförsvaret, även på andra sätt. Jag beundrar verkligen husmödrarna här ute. Duktiga är de och aldrig ger dem tapp. Och de har förresten också lärt sig att laga god mat.
Maybe it's because I'm a Londoner that I love London so. Maybe it's because I'm a Londoner that I think of her wherever I go. I get a funny feeling inside of me just walking up and down. Maybe it's because I'm a Londoner that I love London town.
Maybe it's because I'm a Londoner. Flanagan & Allen-låten, den kom det här året 1944, och den speciella London-känslan fyllde i Stina Stiberg, London-svenskans berättelse.
Den 6 juni, alltså på svenska flaggans dag, så väcktes radiolyssnarna av en extra nyhetsutsändning.
Och det var inte så vanligt, ja det var vanligt, men inte så vanligt vid den tiden på morgonen.
Men det var ingen vanlig dag heller.
Tjänstgörande programledare Sven-Bertil Norberg, och sedan kom TT-rösten Uno Stenholm.
Det är idag den 6 juni, svenska flaggans dag. På grund av att viktiga utlandstelegram inkommit idag på morgonen börjar vi sändningen med en extra TT-kommuniké som kommer nu omedelbart före den ordinarie sändningen som skulle börja 7.55 idag.
Extra nyhetsutsändning från TT. Ett stort allierat invasionsföretag mot Frankrike har enligt idag på morgonen ingångna tyska telegram inletts. Deutsches Nachrichtenbüro meddelar. Den sedan länge väntade engelska och amerikanska invasionen har tidigt idag på morgonen inletts genom landsättning av fallskärmstyrkor i området kring Seinemynningen. Hamnen Le Havre bombarderas för närvarande intensivt. Sjöstridskrafter ur den tyska krigsflottan befinner sig utanför kusten i strid med de allierade landningsfartygen. Från allierat håll har inga direkta rapporter om invasionsföretaget publicerats. Från expeditionsstyrkans överbefäl utsändes emellertid idag en radiovarning speciellt riktad till alla fransmän som befinner sig inom 35 kilometers avstånd från kusten. TT:s ordinarie morgonutsändning kommer på den för dagen annonserade tiden 8.20. Vi återkommer alltså klockan 8.20.
Om invasionen har det berättats en hel del, om det stora förloppet. Men nu lite om det lilla förloppet, om man så vill. Det fanns en och annan svensk som deltog i invasionen. Och nu vet man en del om det. Hans Viljus har tittat på dokumenten.
Minnesgoda kanske kommer ihåg det, för det skrevs en del om det för 10 år sedan. Men de flesta känner säkert inte till att en svensk, säkert den enda, var med när de allierade landsteg i Normandie den 6 juni 1944. Intressant är, och det har inte varit känt tidigare, att han efterlämnat en skildring av vad han upplevde. Det är en berättelse som ger en dramatisk och samtidigt kuslig inblick i vad som hände vid invasionen. Hans fullständiga namn var Erik Oskar Sten Reinhold Gustafsson Levenhaupt. I kortare form Erik Gerson Levenhaupt. Hans far var den på sin tid kände Askegreven Levenhaupt, innehavare av slottet Aske inte långt från Sigtuna. Han utbildade sig till agronom, men hans läggning var förmodligen för äventyrlig för att han skulle trivas med en bofast tillvaro. Han anmälde sig som frivillig i finska vinterkriget 1939-40. Kämpade i Norge mot tyskarna efter invasionen den 9 april 1940. Sen anslöt han sig till engelsmännen och blev utskeppad från Narvik när engelsmännen lämnade Norge på försommaren 1940. Han blev under de följande åren kvar i Skottland och England. Vid invasionen i Normandie var han kapten och fallskärmsjägare. Klockan 21 den 5 juni, skriver Levenhaupt. Uppställning, inspektion, utdelning av matransoner för 48 timmar, en förpackning benzodrintabletter och en gifttablett per man. Klockan 21.45, kraftig aftonmåltid. Alla termosflaskor fylldes med te och varje man fick så mycket cigaretter han kunde ta. 22.15, uppställning vid flygplanen, uppsittning och 22.30 start. Efter ett par minuters flygning såg vi andra flygplan och glidflyg komma från norr och ansluta sig till oss. När vi passerade kanalen kunde vi se det vita kölvattnet från otaliga fartyg stävande mot sydost. Det var kustinvasionstrupperna. När vi passerade franska kusten besköts vi med luftvärn, men inga träffar gick in. Hopphålet öppnades. Den röda signallampan tändes. Från piloten kom genom högtalaren 1 minut kvar. 30 sekunder. 15 sekunder. 10 sekunder. 5 sekunder. Grön lampa och gå. Alla ut i snabb följd. Hoppen gick bra för alla och ingen landade mer än 500 meter från den bestämda landningsplatsen. Efter 10 minuter var flygledningsapparaturen i arbete. Vad som nu förvånade oss mest var att ingen av fienden märkt vår landning. Den enda förklaringen till det måste ha varit att vår flygplan var ensamt och att vid den tid vi hoppade ut en hel del flyg kom in över kusten i riktning mot broarna vid Kahnkanalen. Det måste ha tagit deras uppmärksamhet i anspråk. Erik Levenhaupt berättar sen hur man febrilt arbetade på att få bort de pålar som var uppsatta för att försvåra landningen av glidflygplan. Medan det pågick blev de beskjutna. 3 man stupade och 9 sårades. Ställningen skulle säkert ha blivit ohållbar om inte just då de fallskärmstrupper som de skulle leda in kom inflygande. Det gjorde, menar Levenhaupt, att fienden blev osäker om vilken taktik den skulle använda. Nu följde en syn jag aldrig vågat drömma om, fortsätter han. Nämligen att se 7 bataljoner nästan samtidigt landa med fallskärmar. Under och omedelbart efter landningen pågick en het strid som varade 15 minuter. Tyskarnas taktik måste ha varit att slå ner angreppet vid landningen. Det misslyckades helt till stor del på grund av att de tyska officerarna och underofficerarna var lätt urskildbara på deras uniformer och mest framträdande deras koppel. Vi koncentrerade oss på dem och när de var borta var deras soldater odugliga och retirerade till närmaste större tyska försvarsställning. En av de närmaste uppgifterna för en del av fallskärmstrupperna var nu att ta sig fram till den normandiska staden Kistram på västra stranden av Kankanalen. Det visade sig mycket tidsödande, skriver Levenhaupt, då vi gång på gång kom in i minfält utmärkta med de små gula trekantiga vimplarna med dödskalle och korslagda benknotor och stora anslag med Achtung, minen. Vi förspillde mycket tid i ren onöda för att det fanns bara vimplar och anslag men inga minor. Efter att ha klarat upp 6 obefintliga minfält träffade vi på de första minorna. De var utlagda från kanalstranden upp till den sydvästra delen av stadens bebyggelse. Att komma in i staden visade sig omöjligt då alla gator var försvarade av infanterivapen placerade i husens källarfönster. Trädgårdar och mjuk mark mellan husen var minerade. Tack vare vår försening befann vi oss fortfarande i stadens södra utkant då våra kommandos började sin landstigning. För att komma ut ur den understödjande eld som de gav oss av flottans artilleri måste vi hastigt förflytta oss västerut. Vid denna förflyttning förlorades 5 man. Efter 30 minuters strid, i diken, på bakgårdar och i avloppstrummor nådde vi en punkt 700 meter väster om staden. Vi avancerade sakta i nordvästlig riktning för att de behövligt oroa de tyska försvarsställningarna i ryggen när landstigningen utfördes. När skottlossning med detta vapen började från västvallen befann vi oss cirka 300 meter bakom den, men vi kunde inte se vad som försiggick då de tyska försvarsställningarna var så höga att de helt skymde havet för oss. Vi försökte förflytta oss, men det var helt omöjligt eftersom vi hade både fientlig och invasionsstyrkornas eld på oss. Det var sannolikt inte någon avundsvärd situation Levenhaupt och hans män befann sig i. Det enda de kunde göra var att i periskopkikare följa striderna. Efter 10 minuters häftig eld kom de första allierade soldaterna upp på vallen, men de blev omedelbart nedskjutna. Det hände gång på gång, och för att understödja dem gav Levenhaupt order om att öppna upp, som han skriver, med kulsprutgevär. Hur förvirrad situationen var framgår av att Levenhaupt och hans fallskärmstrupper möttes av en mördande eld som senare visade sig ha kommit från egna kommandos. Den syn som mötte oss på stranden var hemsk, för där låg 2/3 av de först landade kanadensarna stupade. Med tur, men också med skicklighet, undgick Levenhaupt att möta samma öde. När natten närmade sig blev hans avdelning tilldelad ett område i en skogsdunge mitt ute på en slätt. Andra avdelningar tilldelades också speciella områden i skogen. Levenhaupt bad bataljonschefen att få förlägga sitt folk ute på fältet istället för i skogen. På frågan varför svarade Levenhaupt att han under dagen sett många fientliga spaningsplan och att han var säker på att, eftersom det var nermörkt, det var säkrare ute på fältet än i skogen. Hans anhållan beviljades och det visade sig att hans förmodan varit riktig. På natten kom flygplan och fällde sina bomber och åstadkom stor förödelse. Bland annat förstördes 3 ambulanser och av de 15 man som hörde till sjukvårdsstyrkan återstod bara doktorn och en sjukvårdare oskadda. De andra var antingen döda eller sårade. Den närmaste döden kom Levenhaupt var när han senare under fälttåget fängslades och ställdes inför en exekutionspluton på 12 man. Men just som de skulle ge eld flög ett brittiskt flygplan över lägret där Levenhaupt suttit fängslad och fällde en bomb. Förvirring utbröt. Under den passade Levenhaupt på att fly. Han blev gripen på nytt men lyckades än en gång fly och då ta sig till de egna linjerna. Trots alla faror han utsatts för överlevde han kriget. Ändå dog han en för tidig död. Bara 51 år gammal avled han efter att ha drabbats av malaria under ett uppdrag i Fjärran Östern.
Ja, det var Hans Viljus som gav oss denna skildring.
En mycket uppmärksammad händelse 1944 var Röda Korsets krigsfångeutväxling i Göteborg. Det var leddes av greve Folke Bernadotte och Sven Jerring fanns på plats.
Greve Folke Bernadotte står på apparellen till betongskjulet. Det är en altanliknande utbyggnad. Och ser hur passagerarna på Drottningholm går över landgången och ner till det tågsätt som står och väntar på dem. Och som ska föra dem till Trelleborg för vidare befordran till Tyskland. Det är väl ganska skönt, greven, att ha kommit så här långt.
Ja, det är skönt att vi har kommit så här långt. Vi har ju hållit på ganska länge och förberett det här arbetet. Vi började ungefär 14 dagar sedan, eller 3 veckor sedan. Och då hade vi konferenser både med den ena krigförande parten som den andra. Gjorde upp olika planer som måste ändras den ena gången efter den andra på grund av de informationer som vi fick allt eftersom vi kom i kontakt med de olika myndigheterna. Nu har vi bara en sak som i någon mån oroar oss, och det är att det stora fartyget Arundel Castle, det engelska fartyget som skulle vara här klockan 14 idag, har ännu inte kommit till kaj. Och det sista underrättelse jag har fått är att hon kanske inte kommer hit till kajen förrän omkring klockan 20:30. När hon kommer in så ska vi försöka att avlasta en del av hennes passagerare så att åtminstone 2 av de 3 planerade tågen kan gå. Och sedan imorgon så ska de olika fartygen fyllas av allierade krigsfångar och allierade internerade, och sen är det meningen att fartygen ska gå på söndag morgon.
Detta med Arundel Castle är det enda som har mankerat för er idag?
Ja, hittills är det enda. Jag har haft många goda medhjälpare.
Det måste ligga ett kolossalt organisationsarbete bakom allt detta.
Ja, det är arbetsamt. Men på samma gång så är det en kolossal förmån. Först och främst talar jag om mig personligen, för mig personligen, att få vara med om detta arbete. Men även för Svenska Röda Korset att göra denna insats. När man har bara med människor som ser glada och lyckliga ut, som strålar över att vi är medvetna av att de under en lång tid har varit borta och nu om ett par dagar får sig sitt hemland. När man har med tacksamma och lyckliga människor att göra, då gör det ingenting att det är så arbetsamt. Därför då går arbetet i alla fall lätt.
Elsa Brännström blev under första världskriget känd som Sibiriens ängel. Hon blev en hjältinna och sen gifte hon sig, bodde i Amerika i många år. Och här hör vi henne från New York.
Här i Amerika tänker dess Röda Korset så ofta som den stora moder som räcker en räddande hand till den sårade soldaten, den bortglömde fången, det övergivna barnet. Under de sista stora ofredsåren har svenska folket kanske mer än något annat folk visat att det är berett till de yttersta uppoffringar för att försvara den frihet och självbestämmande rätt som varje nation, stor eller liten, har samma rätt till. Om världen en gång ska kunna återuppbyggas och en folkgemenskap skapas där alla folk i frihet skulle kunna dana sitt kulturella liv och med fredligt arbete återskapa hem och här för kommande generationer, då måste bryggor byggas och broar slås över de klyftor som förtvivlan och kriget skapar. Om Sverige verkligen skulle förbli förskonat från kriget, då kommer Sveriges aktiva kamp att börja efter kriget i det gigantiska återuppbyggnadsarbete som måste följa på världskatastrofen. Då måste varje svensk känna det stora ansvaret han bär som tacksamhet för att hans land blivit förskonat och ställa sig frivilligt i återuppbyggandet själv.
På knastrig kortvågsledning från New York hörde vi Elsa Brännström. Och hon förekom i ett program om Röda Korset som sändes det här året som heter Tätt i tumultets hälar. Svenska Röda Korset bidrog med hjälp på många håll i världen. Men Radiotjänst självt gjorde faktiskt detta år i krigets slutskede en mycket märklig insats. Man startade på hösten 44 sändningar till Danmark, Norge och Finland. Och de som sändes till Danmark och Norge, de var i nyhetstelegrammen, la man in kodmeddelanden till motståndsrörelserna. Nyhetsuppläsaren visste i själva sändningsögonblicket inte vad dessa kodord betydde. Men de hade stor betydelse, visade det sig. Det handlade bland annat om vapentransporter, om mörkläggning och sabotageaktioner. Yngve Hugo, radiochef som också var med i statens informationsstyrelse, låg bakom detta mycket hemliga uppdrag. Och han hyllades också för detta och belönades för detta efter kriget. Nils Grundet, den danska radions nyhetschef, satt hösten 44 i Malmö i studion och läste nyhetstelegrammen. Jag intervjuade honom en gång på 60-talet och han berättade att han faktiskt inte hade en aning om vad de här kodmeddelandena betydde.
Jag ska då säga ganska ärligt att jag visste inte vad de innehöll. Och detta visste vad jag inte visste. Hugo i hans egenskap av medlem, hed det väl, av den svenska informationsstyrelsen. Ja. Och det är måske den insats, extra insats som vi bör nämna här, att alltså han låt det passera ut från den föreställning går ut från att det var nyttigt för dansk intresse, vad det självklart också var för motståndsbevegelsen.
Men de visste alltså slett ingen.
Jag visste inte annat. Jag sände någon hilsner som bestod i att jag inledde mina utsändelser, avslutade mina utsändelser på variabel måde.
Och på samma sätt som Nils Grundet inte visste vad de här kodmeddelarna egentligen betydde, så visste inte heller Arne Östvett, som satt i Stockholm och gjorde sändningar till Norge, vad hans kodmeddelanden egentligen betydde. Och i London satt Torvald Öxnevad, som var den norske nyhetschefen, och sände ut kodmeddelanden. Han hade följt med kung Håkon och den norska regeringen till London, exilregeringen. Och därifrån så meddelade han de mest bizarra ting. Men han visste heller inte vad meddelandena betydde.
Jag visste aldrig vad det betydde. Jag visste naturligtvis att detta var signaler till dem som ville förstå det. Och jag kunde få höra efterpå att jag hade ligget så spänt och väntat bak vad den eller den är. Det skulle kunna vara dans på loven eller en annan tillsvarande. I förbindelse med en eller annan aktion som blev satt igång så fick det den vägen. Vi visste ingenting om det. Vi fick det bara från den instans som hade med det att göra.
Detta är London. För särmeldingen ikväll gör vi uppmärksam på att i nästa sändning klockan 1.20 överförer vi hans majestät kong Georgs tale till sina folk. I midnattssändningen klockan 0.20 ska vi genta hans majestät kong Håkons tale och dessutom lägga in ett ögonblicksbilde från London ikväll. Här är särmeldingen. Goggen, goggen, här är heime avla. Fjällfrosken må möte. Vi väntar på far. Hästerskyss klarar sig länge. Häxen körer tandem. Dovregubben tar certifikat. Med kikkert bak öre. Spurven tygger dröv. Reven har fått nya briller. Kua går med raggsocker. Strö salt på iskremen. Jotunheimen blev flat. I nästa sändning hörde jag alltså kong Georg av England och vid midnattssändningen gentar vi kong Håkons tal.
Då och då förekom ett program Fritt ur hjärtat. Det var en plattform för radiolyssnare för deras egna tankar och kanske lite grann av sin tids klarspråk. I arkivet har vi hittat en kraftfull och visionär stämma ur ett sånt här Fritt ur hjärtat. Rösten tillhör Gunnar Cederschiöld. Och hans ämne är just det som Elsa Brännström talade så varmt om i sitt anförande. Det vill säga Sveriges roll i efterkrigstidens värld. Men vem var Gunnar Cederschiöld? En som kände honom är Lasse Svensson, som i många år var radions ombud i Jönköping.
Ja, Gunnar var en mycket märklig person egentligen, och långt före sin tid i tänkesätt och annat. Till professionen var han tändsticksdirektör. Han var i tändsticksbolagets tjänst, och han hade varit det i ganska många år. Han hade jobbat för företaget i fyra olika världsdelar och skrivit böcker ifrån de upplevelserna. Han fanns i Paris och tjänstgjorde när Ivar Kryger sköt sig på 30-talet. Men dessutom var han mycket annat. Han var duktig idrottsman. Han var målare. Han vistades i Paris i många år i kretsen av Nils Dadel och Rolf de Marie och andra. Och han var författare.
Nu ska vi höra på Gunnar Cederschiöld.
Sedan jag kom hem från Grekland för 2 år sedan är det knappast något jag hört så ofta som. Det går nog inte. Det är inte lönt att försöka. Nansen brukade säga: om en sak är möjlig så är den gjord. Om den är omöjlig så ska den göras. När jag kom tillbaka från England för lite mer än 1 år sedan och började tala om Sveriges deltagande i efterkrigshjälpen genom statsunderstödda leveranser av svenska överskottsvaror till nödlidande länder, lette. Hur kan du inbilla dig att regeringen någonsin skulle föreslå och riksdagen votera en sådan sak? Det skulle ju kosta 100 miljoner kronor. Och nu, då jag vågar tala om internationella arbetslag som ett litet kugghjul i det stora maskineriet som ska arbeta på att bygga en fast grundval för fred på jorden genom att lära folken förstå varandra, hjälpa dem att komma underfund med att också de som är födda på andra sidan en gränsflod eller ett hav kan vara hyggliga och trevliga människor som tänker och känner på samma sätt som vi. Nu får jag höra. Hur outsägligt blåigt inbillar sig karn verkligen att människorna kan förändras. I 100 000 år, så länge det har funnits människor på jorden, har de hatat och krigat. Förändra den mänskliga naturen. Få bort hatet. Det är lika omöjligt som att få floderna att flyta uppåt. Låt oss inte spilla tid och möda på sådana chimärer. Varför ska just vi svenskar göra uppoffringar för att undvika kommande krig? Vi hatar ingen. Vi har inte ställt till några krig och tänker heller inte göra det. Om andra är så vansinniga att de vill göra det, så är det deras ensak. Vi bär inget ansvar. Jo, det är just vad vi gör. Efter mina tidigare radiotal och publikationer har jag fått 100 brev. De flesta från ungdomar i arbetarklassen eller den affärsanställda, många av dem inkallade. Alla har trott att det var möjligt att göra något för att motarbeta kommande krig. Trott på att svenskarna kan spela en stor roll, inte bara i själva hjälpverksamheten och återuppbyggnadsarbetet, men också i arbetet på att utrota krigspsykosen och skapa en ny mentalitet som bas för varaktig fred. Och de flesta har begärt att få göra en personlig insats i detta arbete. 15 verkliga entusiaster, de flesta flygsportare, har redan lämnat arbete, hem och familj för att delta i en försökskurs för utbildning av svenska deltagare i de internationella arbetslagen. Under kursen försörjer de sig delvis med kroppsarbete och verksamhet i ett flyktingläger där de samtidigt lär sig handha organisatoriska uppgifter.
Ja, jag hade ju jobbat ända sedan mycket tidiga ungdomar inom frisportrörelsen, och som sades var det ju ganska många frisportare bland dessa 13 unga och äldre som jobbade i första försöksverksamheten med internationella arbetslag. Jag hade just kommit hem ifrån värnplikten och beredskapsårerna, mött norska flyktingar på väg över gränsen och var starkt tänd utav att försöka göra någonting för vad som hände efter kriget. Och basen för den här första försökskursen i Nissafors var ju ett flyktingläger för danska flyktingar på den gamla herrgården där nere. Och där i verksamheten kring flyktinglägret och bygden omkring fick de här 13 personerna lite små sysselsättningar och levde då under kollektiva former, hade ingen ersättning utan all lön gick till en gemensam kassa. Man fick pengar och lite täckning för sina nödvändiga utgifter. Och man förberedde sig genom diskussioner, teoretiska studier och inbjudna föreläsare för vad som var tänkt som ett arbete, en insats i återuppbyggnadens tjänst.
Det var alltså studiearbete och det var praktiskt arbete. Jag som är lite yngre kom i kontakt med de här resande arbetslagen. När man skulle ut och arbeta, då skulle man resa ut i världen. Men ni kunde ju inte komma ut just då.
Nej, man fick ju tänka sig att spela liksom teoretiska scener. Och när Gunnar Cederschiöld var nere hos oss som föreläsare så berättade han liksom om tänkta situationer som man skulle försöka leva sig in i. Vad man skulle kunna göra och hur man skulle kunna agera. Man skulle i princip leva på samma villkor som de människor som man skulle hjälpa. Vad som var speciellt inspirerande för oss var ju alla de människor som frivilligt och utan kostnader kom ner och stödde verksamheten och höll föreläsningar och berättade. Mm. Det var inte bara Gunnar Cederschiöld. Där fanns Elin Wägner, var nere hos oss i 2 hela dagar. Kerstin Hesselgren, vår första kvinnliga riksdagsledamot, var nere. Honorine Hermelin på Fogelstad folkhögskola. Emilia Fogelklubb Norlin, känd kväkare, var nere. Dr. Gunnar Beskow från Göteborg och ett stort antal andra. Rätt fantastiskt egentligen.
Ja, det var det. När du ser det i perspektiv nu som med åtskilliga decennier efteråt, vad gör du för vad har du för funderingar om den här idén då?
Ja, jag visste ju redan då att det här var en gammal fin tanke som hade funnits länge. En av de ursprungliga var den amerikanske filosofen William James. Som ju skrev en uppsats, freden så som en krigets ekvivalent. Någonting av detta, att ägna sig åt fredsinsatser med samma intensitet som man gjorde i kriget. Att få ungdomar skulle kunna få ett utlopp för sitt intresse. När sen man tittar på det efteråt så har det ju levt kvar själva grundtanken.
Jag tycker jag känner igen det från ett senare projekt.
Ja, man kan ju erinra om att när presidenten Kennedy tog initiativet till sina mycket beryktade fredsarméer, fredskårer som han kallade det för, så var det ju i grunden samma tanke. Det skulle vara ett forum där man skulle sätta upp en kår av ungdomar som skulle göra insatser i olika länder som hade varit krigshärjade eller härjade på annat sätt. Leva på samma villkor som befolkningen där och göra de här insatserna på frivillig grund. Och vi fick ju en variant i Sverige också inom ramen för SIDA. Så tankarna lever än idag.
Och 1944, det året som vår serie handlar om, det är alltså lite grann av öppningen för detta. Känner du lite av fläkten från den tiden när vi nu talar om 44?
Ja, definitivt. Alltså detta finns ju inombords och har ju funnits med som bagage i livet sedan, även om jag inte själv personligen har kunnat förverkliga de här konkreta insatserna. Så har ju liksom känslan för det och inställningen till det funnits och finns än idag.
Här är unga käcka viljor, eller som den heter lägervisa, hördes i många sammanhang vid den här tiden. Vem som har gjort den? Jo, också den här gången Sune Valdimir.
Nobelfesten 1944, det blev en mycket speciell högtid. De flesta av pristagarna var amerikaner. Ett undantag var litteraturpristagaren Johannes V. Jensen. Och så var det en annan dansk naturvetare, men han befann sig i Amerika då. Det blev ingen Nobelfest i Stockholm, men väl i New York och framförallt i radio. Den svenska kronprinsen Gustav Adolf arrangerade pristagarna via radio från Stockholm. Och T. Svedberg talade för Nobelstiftelsen. Han var för övrigt själv gammal Nobelpristagare. Och så var det Sven-Olof Sandberg, en svensk sångröst som alla kände. Han råkade också vara i Amerika vid den tiden och han sjöng Du gamla, du fria.
Ja.
Så det blev en märklig fest.
Ja, det var också en märklig fest så till vida som det ju var en sändning med av tekniskt stort intresse. Stockholm, Uppsala, New York. Sven-Bertil Norberg höll samman det hela.
Sveriges Radio Stockholm. I samarbete med National Broadcasting Company i Amerika har Radiotjänst anordnat ett Nobelprogram. Detta program utsändes samtidigt över den amerikanska kontinenten och det blir därför engelskspråkigt. En kort redogörelse av programmet kommer att lämnas på svenska klockan 18.30. I programmet medverkar från Sverige hans kunglig höghet kronprinsen och professor T. Svedberg. Och från Amerika Nobelpristagarna professorerna Gasser och Damm samt Princeton universitetets president Dr. Dodds. Dessutom blir det sång av Sven-Olof Sandberg. First of the speakers to be heard is His Royal Highness Prince Gustav Adolf, Crown Prince of Sweden. Your Royal Highness.
We sincerely hope that these Nobel awards may be received on the other side of the big waters of the Atlantic in the same spirit of friendship in which they are given.
Thank you, Your Royal Highness. Ladies and gentlemen, you've just listened to His Royal Highness, the Crown Prince of Sweden. Now we take you to our studios in the university buildings at Uppsala, from where Dr. Svedberg will address you. Dr. Svedberg.
I want to convey our sincere congratulations, and I beg to add my personal good wishes. May we hope that circumstances will soon permit you coming over to Sweden, that we may grasp your hands, and that you may tell us more about your wonderful discoveries.
Thank you, Dr. Svedberg. Now from Sweden, we take you to the NBC in New York.
Here in New York, Mr. Sven-Olof Sandberg, formerly of the Royal Opera of Stockholm, will sing the first stanza of the Swedish national anthem. Mr. Sandberg.
Du gamla, du fria, du fjällhöga nord, du tysta, du glädjerika sjö.
Din sol, din himmel, dina ängar.